Det har sagts att människan är som en oliv som pressas till olja under lidanden. För innan oliven pressas så kan man egentligen inte veta vad som finns i den. Först den pressas och man ser vad som kommer ut. På samma sätt så vet man inte heller riktigt vad som finns i en människa innan hon pressas under lidande och prövning. Det är inte förrän då man ser ytterst sett vad den personen har sin trygghet i. Om det fanns något stabilt att stå på, någonting att hålla fast vid eller inte. Och vi vet att det här är sant, för vi vet även kristna personer att det är under lidandet som man ser vad en person tror om Gud. Vi vet, vi har säkert exempel på människor som sagt sig vara kristna hela livet, att de känner Gud. Men vid första mötet av fiendskap och lidande så förnekar de tron. De lämnar den tron de har bekänt sig till att tro hela sitt liv. Men på samma sätt har vi också sett gudfruktiga kristna personer i lidandet som har haft och funnit stor frid och tröst i den Gud de trodde på. För att de visste vem det var de trodde på. Och i psalm 69 som har kommit till idag så får vi i grund och botten se vad det är som gör så att en kristne hålls uppe även i de värsta lidanden. Att det ytterst sett inte är hoppet om en tillfälligt förändrad situation eller omständighet. Utan att det som verkligen bär den kristne är att han verkligen känner den guden han tror på. Att han av hjärtat vet att Gud är nådig, att han är trofast, att han är kärlek och att han lyssnar till sina barn. Men djupare än det så får vi också se hur den smorde kungen David, omgiven av fiender, hatad utan orsak, hånad, är en skugga av Messias lidande, den större David som skulle komma för att lida för rättfärdighetens skull, men inte bara för det, utan även för oss syndare. Den här psalmen är uppdelad, kan man säga, i tre tydliga sektioner. Och därför kommer jag dela upp den här i tre punkter. I den första punkten, som heter den rättfärdiges lidande, kommer vi se hur det ser ut för den kristna att lida för rättfärdighetens skull och hur vår Herre led. I den andra punkten, som jag kallar den rättfärdiges bön, kommer vi se hur rätt kunskap om Guds karaktär och attribut är det som får den kristna att komma till Gud, men också det som får den kristne att ha hopp i sitt lidande. Och i den tredje punkten, som jag har döpt till det slutliga hoppet för den rättfärdige som lider, där ska vi se vad den kristnes lidande leder till. Uppståndelse, härlighet och djup, glädjefylld tillbedjan av Gud. Så låt oss börja med den första punkten. Den rättfärdiges lidande. När vi kommer till den första delen av den här psalmen så möter vi en man i ett mycket svårt och djupt lidande. David beskriver sin situation som en människa som håller på att gå under. Med starka bilder som i vers 3, hur vattnet stiger upp till halsen. Att han sjunker i djup gyttja utan att känna botten. Att han har ropat sig hes till Gud utan att han har fått något svar. Och även hur han känner att Gud är frånvarande i sitt lidande. Och att han har blivit matt av sin väntan på Gud. Vi har anledning att tro att det här troligtvis är bland de värsta lidanden David gick igenom. Kanske det värsta. För i det att han upplever det här lidandet och i att han skriver det, ledd av anden, så talar han profetiskt om själva djupa lidandet av Messias. Därför pekar inte salmen bara till en specifik situation i Davids liv, utan som en messianisk salm fram mot en större David. För exempel ser vi här i vers 5. De som hatar mig utan anledning är fler än håren på mitt huvud. Många vill förgöra mig. De är mina fiender utan orsak. David visste att han var en syndare. Och vi vet det om vi har läst de andra psalmerna av David. Men här finns det på ett sätt en verklig orättfärdighet som han blir behandlad i. Här vet vi att han inte lider för någonting ont han har gjort, utan på grund av att han är Guds smordekung. Och redan här ser vi hur David pekar fram mot den fullkomlige Davids son. För det som var delvis sant om David är fullkomligt sant om Kristus. För Kristus är den syndfrie konungen som aldrig fick lida för någonting ont han hade gjort. Han blev så hatad för att han var oskyldig att människor föraktade han, hånade han och dödade honom. Det är därför Jesus säger om sig själv när han citerar den här salmen i Johannes 15:25. De har hatat mig utan orsak. Men David lider inte här bara för att folk ogillar han. Han lider på grund av att han brinner för Guds ära. Att han har förtärts av brinnande iver för Guds hus. Vi läser i vers 8. För din skull får jag utstå hån. Och i vers 10. Brinnande iver för ditt hus har förtärt mig. Dina smädares smädelse föll över mig. Även här pekar salmen förbi David i hur Nya Testamentet tolkar den här salmen. För i Johannes evangeliet skriver Johannes att lärjungarna såg när Jesus knöt en piska och drev ut folket ur Guds hus. Att den här salmen gick i uppfyllelse. Att brinnande iver hade förtärt Kristus. Och det var även det som bidrog till det lidande han fick genomgå som till slut blev hans död. Och här är David och Kristus ett exempel för vad det ser ut att leva för Guds ära. Att ha iver för att Guds namn ska bli helgat. För den som lever sitt liv för den här saken kommer få lida utan orsak. Att lida för det som är gott och det som är rätt. Det är det som kommer vara sant när du planterar en församling i Bollnäs eller i Vårgårda. Det är det som kommer vara sant när du vägrar att vara med på arbetsplatsens deltagande i Pride. Men det är också det som kommer vad det kommer innebära när du som kompromisslös kristen flyttar tillbaks till ett islamiskt land som Bangladesh. Men vänner, Bibeln är inte tyst när det kommer till de här slags lidanden och vilket hopp vi har. För när vi får lida för Kristi skull så kan vi komma ihåg texter som 1 Petrus 4:13 som säger: nej, gläd er ju mer ni delar Kristi lidanden. Då ska ni också få jubla och vara glada när han uppenbarar sig i sin härlighet. Saliga är ni om ni hånas för Kristi namns skull. För härlighetens ande, Guds ande, vilar över er. Ingen av er ska behöva lida som mördare, tjuv, förbrytare eller för att han lägger sig i andras angelägenheter. Men om någon får lida som kristen ska han inte skämmas, utan prisa Gud för det namnet. Lidandet som uppstår när man står upp för evangeliet och Bibelns sanningar är inte ett tecken på att man gör någonting fel, utan att man gör någonting rätt. Den här texten säger till och med att det är en anledning att få frälsningsvisshet. För det står att det är tecken, härlighetens ande, Guds ande, bor i er. Jag vet inte om ni lade märke till tidigare att jag hoppade förbi vers 6 och 7. Och kollar man snabbt på dem så kan de vara lite förvirrande i den här messianiska salmen. För mitt i sitt utgjutande av sin nöd så säger David någonting lite oväntat för att vara en messianisk psalm. Han säger: Gud, du känner min dårskap. Min skuld är inte dold för dig. Och därför måste vi göra en viktig åtskillnad här. För även om den här psalmen i stort och i flera delar pekar fram mot Kristus och citerats om Kristus i Nya testamentet, så betyder det inte att varje liten del av den här psalmen kan beskriva honom. För det kan ju inte säga om Kristus att min skuld är inför dig. Du känner min dårskap. Därför måste vi läsa det som Davids egna ord. För det David säger här att han inte är helt oskyldig. Poängen är inte att David säger: jag lider för att jag har syndat. Eller att mina fienders anklagelser är sanna. Utan det han erkänner är att han lider orättfärdigt, men att han inte är syndfri. Att han har blivit orättvist behandlad, men att han fortfarande har en syndig natur, är kapabel till synd och är i behov av Guds nåd. Och det som händer här när David är i lidande på grund av sina fiender och ser deras hemska synd och ondska, det är att han ser även det som finns i han själv. Att han själv är kapabel till synd. Att han själv är kapabel till att falla i synd. Och här blir David ett exempel på vad en gudfruktiges bön är. Vad en ödmjuk bön är inför Gud. Mitt i lidandet. Och det ger oss, poängen David gör, ger oss anledning att vandra desto försiktigare. För vi ser i vers 7 vad han säger: Herre Gud, Sebaot, låt inte de som hoppas på dig få skämmas för min skull. Låt inte de som söker dig få vanäras för min skull, du Israels Gud. David förstod någonting om sin synd och vad det egentligen innebär att vara en kristen. På samma sätt som att Jonas synd fick hela havet att storma och drabbade alla som var ute på havet på grund av hans synd, så förstod David att hans synd skulle få konsekvenser för inte bara han, utan för Guds folk. Att hans synd, att falla i synd skulle innebära att det skulle dra skam och vanära över Guds folk. Det här är en på många sätt okänd tanke kanske i vårt individualistiska samhälle och dagens kristenhet. Man tänker ofta att tron handlar mest mellan mig och Gud och att det egentligen inte angår någon annan. Men en viktig grundläggande sanning är att Kristus har friköpt ett folk. Han har friköpt en brud som är hans församling. När du är en kristen så är du en del av en större kontext. Du är del av Kristi kropp. Du är sammanfogad med andra kristna som en kropp. Och det en lem gör, på gott och ont, kommer påverka de andra lemmarna. Och det är särskilt när det kommer till synden. Och vi vet det här själv, vad det här känns som i allt för många pastorer som fallit i skandalös synd. Särskilt den sista tiden. Hela deras liv, deras vittnesbörd, all förkunnelse diskrediteras på en sekund på grund av att de vandrat oförsiktigt, fallit i synd. Och de ogudaktiga världen får anledning att bekräfta deras onda, falska fördomar om kristna. Att de är hycklare, att de bara utövar maktmissbruk och så vidare. Så vänner, det här är anledning för oss att vandra desto försiktigare när vi vandrar genom världen. Men låt istället också vara en uppmuntran att sporras till att smycka Kristi brud och evangeliet. Genom sån församling ta på oss den nya naturen. Så att världen, när de ser kärleken, goda gärningar som görs av tro, att de ser hur vackert det är. Så att de dras till Kristus för förlåtelse och för att bli en del av gemenskapen. Vi har i den här punkten sett ungefär vilket slags lidande som David gick igenom. Men även vilket lidande Kristus gick igenom. Vilket också har blivit exempel för oss vad vi kan förvänta oss som kristna att lida för i den här världen. Vilket nu för oss till en vändpunkt i den här salmen. Och där kommer det till hur David ber i salmen. Hur den kristne bör be i sitt lidande. Så alltså den andra punkten, den rättfärdiges bön. Från att David har utgjutit sitt hjärta inför Gud och sina känslor i sitt lidande, så vädjar han nu hoppfullt till Gud om räddning. För lägg märke till hur han ber. Han ber inte endast om att hans omständigheter ska förändras tillfälligt. Han försöker inte heller övertala Gud att jag har levt för dig i så många år. Borde du inte rädda mig på grund av det? Nej. När han kommer till Gud i sin bön så ber han utifrån Guds karaktär och attribut. Utifrån vem man känner sin Gud att vara. Vi ser det i vers 14. Men jag bär min bön till dig, Herre, i nådens tid. Gud, svara mig i din stora godhet, i din frälsande trofasthet. Eller i vers 17. Svara mig, Herre, för din nåd är god. Vänd dig till mig i din stora barmhärtighet. Han ber här utifrån vem Gud är, men han bad även tidigare i vers 7 när han bad om att bli bevarad från synd. När han säger, Herren Sebaot, vilket är att be utifrån Guds allsmäktighet, vilket de hebreiska orden anspelar på där. Eller när han också säger samma vers där, Israels Gud, förbundets Gud, han som håller sitt förbund. Det David visste och trodde på drev han till att vädja till Gud. Och det är som att han ber Gud att uppenbara sig så här i skriften och i mitt liv. Så Fader, i din stora godhet, i din frälsande trofasthet och nåd och din barmhärtighet. Utifrån allt detta som du är, rädda mig ur min nöd. Och det här är legitima och goda anledningar av David att hoppas på Gud och förtrösta att han ska svara han i sin bön. Men vid det här tillfället som David ber den här bönen så har inte Guds godhet, trofasthet och nåd ytterst sett blivit uppenbarad. För Kristus har inte kommit. Och om han hade anledning till att förtrösta på Gud, Hur mycket mer har vi inte anledning att förtrösta på Gud när vi sett hur han är i Kristus, när han har uppenbarats i köttet? För vi kan se Guds karaktär och attribut förkroppsligad i Kristus Jesus. Det är det som menas med Kolosserbrevet 1:15 när det står: han är den osynlige Gudens avbild. Eller som det står i Hebreerbrevet 1:3: sonen är utstrålningen av Guds härlighet och hans väsens bild. Eller som Jesus själv säger i Johannes 14:19: den som har sett mig har sett Fadern. När vi ser till exempel den blinde mannen ropa ut till Jesus: David, Guds son, Jesus Davids son, förbarma dig över mig. Och ser Kristus dras till honom av medlidande och nåd för att hjälpa han och frälsa han, så ser vi Kristi medlidande och barmhärtighet mot syndare. Och när vi ser Kristus gå till korset, när han som inte visste av synd blir till synd i syndares ställe och straffas för dem, så ser vi djupet och längden av hans kärlek. Men också hans trofasthet i de löftena som gavs i Gamla testamentet. Vänner, David hade goda anledningar. Vi har mycket bättre anledningar. Vi har fler anledningar att lita på Gud på grund av att Kristus har visat vem han är. Men den här psalmen är inte bara ett exempel till varför vi bör komma eller varför vi kommer till Gud i bön. För fast den här psalmen i första hand är Davids bön, så blir det också Kristi bön som en messianisk psalm. När Jesus lider på korset är han den fullkomlige Davids son som ber den bön psalm 69 ger ord åt. För på korset ropar Jesus till sin far i sin nöd. Han blir förkastad och hånad och hatad av människor utan orsak. Men blir till slut bönhörd, den här bönen, av Fadern genom att han räddas. Vad innebar det att Jesus räddades som ett svar på bön just i den här bönen? Kanske skulle tro att det var att han blev av med sitt lidande. Men Gud hade en mycket större och en mycket bättre plan. Hans plan var att bevara Kristus, att leda honom genom lidandet till härlighet och uppståndelse. Till triumf över synd och död som vi som troende även kan ha del av genom tron. På det sättet blev Kristus bön att han blir bönhörd av Fadern för oss som tror. Det gör så att vi lika säkert som Kristus blir bönhörd kan veta att vi kan bli bönhörd, att vi kan klä oss i Kristi rättfärdighet och komma i Jesu namn till Fadern. Så vi har alltså sett i den här punkten hur, vad som får en kristen att komma till Gud och vad som är det faktiska hoppet i lidande. Guds karaktär och attribut. Men jag har också sett att på grund av att Kristus blev bönhörd så kan vi också nu bli bönhörd genom tron på Kristi försonande verk. Vilket leder oss till den sista kortare punkten. Det slutliga hoppet för den rättfärdige som lider. I slutet av psalmen går David från att uttrycka sin nöd och sitt lidande inför Gud. Från att be vädjande, hoppfullt till Gud utifrån hans karaktär. Till att det avslutas i hopp och förtröstan. Om psalmen till vers 31 har spelats i moll, så vänds den här för att avslutas i dur. Det David inte säger i slutet är: Gud har räddat mig från den här situationen. Utan han lovsjunger Gud redan i lidandet. För han känner sin Gud så väl och hans karaktär att han vet att han utifrån det kommer att gripa in. På samma sätt som han kom till Gud i bön för att han visste att Gud var god, barmhärtig och trofast, så ser han nu hoppfullt framåt och uppåt för att han vet att Gud är god, nådfull och trofast. Och han vet att Gud kommer att behandla honom utifrån det. Och han ser fram emot den dagen då Gud räddar honom, som förklaras i vers 33 som dagen då de ödmjuka ska se det och glädja sig. Och vidare, då deras hjärtan ska få leva. Då i vers 35, himmel och jord ska prisa honom, haven och allt som rör sig i dem. Med andra ord att allting på den dagen ska prisa honom. Och Gud ska upprätta sitt folk och låta dem bo i Guds stad Sion. Återigen, det är en bön av David här. Men i den här lovprisningen så ser vi och förstår att den har sin fulla uppfyllelse i Kristus. Att den talar om den dagen Kristi verk är fullbordat. För det är den dag som ledd av anden David skriver att frälsningen kommer gå ut i hela jorden. Att alla som söker Gud kommer att glädjas. Och det är den frälsningen och glädjens dag som Jesaja skriver om i Jesaja 53 som vi läste tidigare, vers 11, när han talar om Kristus. Att genom den möda hans själ har utstått får han se och bli till freds. Och det är den dagen Hebreerbrevets författare säger om motivationen och glädjen hos Kristus när han skriver: för att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu på faderns högra sida. Det är den dagen som David här ledd av anden skriver om. Det som var Kristi glädje som fick han att utstå korset för att föra många syndare till härlighet, för att bli satt på Guds högra sida. Till glädje för alla folk på jorden. Och på samma sätt som Guds ord förklarade hur Kristi, hur han uthärdade sitt lidande, Kristus, utifrån den här glädjen och förtröstan på Guds räddning som låg framför, så kan vi helt lita på Kristi, att vi blir räddade av Gud i våra lidanden. Eftersom Kristi bön i den här salmen blev bönhörd för vår frälsnings skull. För den som tror har Kristus redan beseglat med den helige ande som är en garant för det eviga livet och frälsningen. Och på samma sätt som fadern ledde Kristus till härlighet genom lidande, så kan vi helt veta att Gud på samma sätt på grund av Kristus kommer leda den kristne genom lidandet till uppståndelse och evig härlighet. Låt oss be.